Det känns lite som en predikan överflödig här idag faktiskt. Det har varit en lysande framställan här av julevangeliet. Men ni får det i alla fall. En kort text ifrån Markus evangeliets första kapitel, så står det så här att när Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Adventstidens tema handlar ju om det kommande Gudsriket. Och är också ett återkommande tema i de tre första evangelierna. Matteus, Markus och Lukas. Gudsriket som kommer, eller himmelriket som kommer. I Johannes evangeliet däremot så ägnas inte lika mycket utrymme åt detta med riket. Men han talar istället om någonting som de andra inte nämner. Och det är ett ord som i grundtext betyder, heter logos. Och är översatt i Johannes prologen, framförallt första kapitlet där, med ordet. I begynnelsen, skriver Johannes, var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud och så vidare. Och då ska man ha klart för sig att han inte där menar ett vanligt skrivet eller talat ord, utan att det här faktiskt var ett modebegrepp under den här tiden som härrör ifrån antikens filosofi, den grekiska filosofin. Ordet eller logos betydde, det härrör egentligen från Platon och avser människans, ska säga, kunskap om sig själv och världen. Alltså typ livets mening. Fast Johannes, han skruvar det här lite till och så använder han det för att beskriva det som de tre andra evangelierna benämner som Guds rike. Ungefär så här. Livets mening finns hos Gud. Livets mening är Gud och så vidare. Och sen kommer det lite senare i texten. Livets mening blev människa och bodde bland oss. I Romarbrevet i kapitel 10 och vers 8 så talar även Paulus om ordet i samma bemärkelse. Och säger att ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord, säger han, det som vi förkunnar. Och det är ju naturligtvis så att det inte heller Paulus där avser ett skrivet eller ett talat ord i grammatisk mening, utan någonting som är större än så. Guds rike är alltså ingen plats som man kan peka ut på en karta. Och det är heller inte en andevärld som är skild eller främmande ifrån vår fysiska tillvaro. Dock är det annorlunda. Alla under Jesu tid visste vad ett rike var för någonting. Därför att Israel hade under så gott som hela sin historia levt under olika stormakter. Assyrier, babylonier, perser och Alexander den store hade härjat runt där. Och nu så var det då Rom. Så stora politiska maktordningar med anspråk på världsherravälde, kungar och kejsare med stora arméer som gjorde mer eller mindre skada och mer eller mindre nytta också naturligtvis. Och så här har det ju sett ut i alla tider, jämt och överallt. Vi bedriver lite arbete i Lettland som ni vet. Och letterna, där lettländarna, de berättar med fasa hur de levde under det sovjetiska riket under 1900-talet. Och även om de nu är befriade från det, så är det inte så där enkelt att leva där på egen hand. För dem så är numera det ryska riket, det är nära. Men inte då som ett hopp, utan som ett hot om att det tyvärr kan bli lika illa som förr. Vi västeuropeer då, vi lyder ju i praktiken under det amerikanska riket. Vi är självständiga i princip. Men i praktiken så är vi beroende av deras marknad, deras ekonomi, deras militära beskydd framför allt. Och en massa andra saker som till exempel gör att när USA drar sig ur kärnvapenavtalet med Iran och inför sanktioner, så får Volvo inte sälja några lastbilar dit längre. I så fall så kommer den amerikanska staten att straffa Volvo hårt. Huruvida allt det här är bra eller dåligt då, det finns ju många uppfattningar om, men vi har det i alla fall bättre och haft det bättre än vad letterna hade under sovjetiska riket. Det finns även i det mindre sammanhangen grupper som gör anspråk på att styra vår tillvaro. En organisation som har låtit tala om sig de senaste åren är ju NMR, va? Nordiska motståndsrörelsen. De har dykt upp lite grann i olika sammanhang och de brukar demonstrera med flaggor och grejer, och så har de vita skjortor på sig och slipsar som är instoppade så här. Och Johan Hakelius då, skribenten, han säger att de ser ut som det stadshotellet Kypare som är på marsch. Och de här, de vill införa då en annan ordning än den rådande i Sverige. Nämligen något som jämföras med Hitlers tredje rike och nazismen. Det är också en typ av rike, en maktordning som de då vill gripa då, kanske med våld. Med tanke på att den här grupperingen är ungefär lika många som en medelstor missionsförsamling, de är ungefär 400 medlemmar i hela landet, så kanske det här maktövertagandet inte är precis för dörren. Men däremot så orsakar de en massa tumult där de drar fram och tar åtskilligt med resurser i anspråk för till exempel Säpo. Som sagt, så har det alltid varit. Och det finns som sagt många så kallade riken, många förespråkare, maktordningar som gör anspråk på oss, som vill ha vår uppmärksamhet och som vill ha vårt ställningstagande. I stort och smått. Hela tiden är det så. Dagligen får vi del av åsikter från olika grupper, bra eller dåliga, som vill ha vår sympati, vårt stöd och vårt helhjärtade engagemang. Men Guds rike är nära, förkunnar både Johannes Döparen och Jesus. Och framförallt Jesus, så är ju det här någonting som återkommer då, som han sa i de tre första evangelierna. Det som Jesus säger att himmelriket är i antågande, himmelriket är nära. Och jag har funderat mycket på vad menas med nära. Är Guds rike, är det nära i tid? Eller är det nära i geografisk mening? Är det nära i personlig mening? Och jag skulle väl nog vilja svara ja på alla de tre frågorna. I tid är det ju absolut nära, eftersom tid har gått sedan det sades första gången. Och då är det ju närmare nu än vad det var då. Och vad som tidsmässigt är nära beror ju också på vem man talar med. Alltså för en person som sysslar med IT, med datateknik och så vidare, så går ju tiden väldigt fort. Och det som var high technology för 10 år sedan, idag forntid. Det är faktiskt så att datorer som jag hade på 90-talet och mobiltelefoner, så det kan man faktiskt se på museum idag. De ställer ut en nostalgimuseum och säger, men sånt där hade ju jag för Nej, det är liksom det är antikt. För en geolog däremot, så alltså det är ju folk som håller på med bergarter och sånt där, så är allting som är senare än några miljoner år sedan, det har ju hänt alldeles nyss enligt dem. Etnologer, folk som sysslar med mänsklighetens historia, de säger att den moderna tiden, den började för 6000 år sedan. Betänker man dessutom en annan sak, jag hörde en fråga på radio. Det var en människa som ställde en fråga till en expert där. Hur många människor har levt på jorden totalt sett? Över all tid. Det måste ju vara en förfärlig massa människor. Om man tänker på att vi har funnits i den här formen så där 70 000 år i alla fall. Ännu mer minst. Och då säger den här experten att den förkrossande majoriteten av alla människor som har levt på den här jorden, de är vid liv just idag. Nu. Därför att så mycket har befolkningsökningen liksom påverkat jordens invånare bara de senaste 100 åren. 100 år så har jordens befolkning sjudubblats på 100 år. Och då blir ju då tidsperspektiven lite motsägelsefulla, särskilt när det gäller framtiden. Och hur detta då kommer påverka vår tillvaro under kommande 100 år är ju liksom, finns det ingen egentligen exakt kunskap om, men det väcker en massa oro inför framtiden. Det hör vi ju idag i debatterna och mediaflödet. Guds rike är nära, säger då Jesus, och kommer fullt ut när tiden är inne. I geografisk mening skulle jag också vilja säga att det är nära. På det sätt att det inte kommer någon annanstans ifrån. Att det inte är i någon annan dimension eller någon annan verklighet, utan i den skapelse där vi faktiskt lever. Det är den här världen det gäller. Det här är en grundläggande tanke i Nya testamentet. Det finns naturligtvis undantag i det. En av de som gick ifrån den här egentligen judiska grundläggande tanken att den här skapelsen är det vad det handlar om, det här universumet. Det var en kyrkofader som hette Augustinus. Och för att få han sin egen då ekvation om att hur han tänkte i teologiskt, för att få det att gå ihop, så var han tvungen att placera de här tillstånden hinsides någonstans bortom i en andlig, icke-fysisk värld. Och han har påverkat i varje fall den västerländska kristenheten ganska mycket. Om vi ska gå till extremerna i det här, så är det Jehovas vittnen som egentligen då aktivt väljer att inte engagera sig någonting överhuvudtaget i det som händer i den här världen just nu. Därför att man hänvisar till en kommande värld någon annanstans, och därför så kan man fullständigt ignorera allt som händer i den här världen. Jag menar så här. Geografisk mening är det nära, därför att det är här det handlar om. Och då är det av betydelse vad det är jag ser som händer runt omkring mig i den här tiden. Jag måste alltså någonstans vara vaken på tidens anda, och det är också vad Jesus säger till sina lärjungar. Han säger, lyssna inte på allting, följ inte allting, spring inte efter allting, utan håll huvudet kallt och framförallt högt. Vilka eller vem gör anspråk på makten över mig? Det är en ganska viktig tanke. Någonstans så måste jag ju se det, att allt det här flödet av röster och nyheter ofta gör anspråk på mig. Och jag måste också göra ett val vilka som ska låta ta anspråk på mig. Även om ingen politisk makt i världen kan vara Guds rike, så ger dig mig detta ändå liksom ett verktyg, en måttstock. De här slipsprydda kyparna som marscherar för att, som de säger, endast människor som tillhör det västerländska genetiska kulturarvet och där etniska svenskar ingår ska få leva i Sverige. För mig är det uppenbart att de inte representerar Guds rike. Inte heller är det representanter för Guds rike de våldsamma diktaturer som får människor, miljontals vanliga människor, att fly från sina hem i blodiga krig. Och det är inte i Guds rike som samma människor dör på vägen när de söker sig en säker tillflykt. Det är faktiskt inte ens Guds rike som förkunnas när politikerna i Sverige förtalar varandra allt de orkar. Eller är det Europeiska unionen och dess tjänstemän och politiker, eller Brexit-rörelsen, eller Boris Johnson, eller Macron, eller Merkel och alla de här mäktiga människorna som säkert vill vårt bästa. De är inte heller representanter för Guds rike. Och jag kanske upprör någon nu, men inte ens den mest hängivna demokratirörelse i Hongkong eller någon annanstans, eller ens Greta Thunberg som gör det som kanske måste göras, representerar Guds rike. Och inte ens kyrkan här i världen är Guds rike. Vi förkunnar Guds rike. Förhoppningsvis gör vi det. Men om du går med i en kristen församling eller besöker en kyrka, så träder du ju därmed inte in i Guds rike. Guds rike är däremot närvarande rent geografiskt varje gång en människa ställer upp för en annan människa och gitter avstånd något från sin egen bekvämlighet för att hjälpa en annan, där det påverkar någonting på riktigt. Varje gång någon som brottas med sina konflikter, inre eller yttre, finner försoning i Jesu namn, så är det Guds rike som är närvarande. Varje gång någon skuldtyngd människa upplever förlåtelse, så är det Guds rike rent fysiskt som är närvarande. Och naturligtvis så är det också personligt. Fram till den efterlängtade dag då det här bryter in då i generell mening, när alla ska se frälsningen som Linnea läste, så är ordet som Paulus sa nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Hur långt har du till himmelriket? 30 centimeter ungefär är det. 30 centimeter, det är avståndet mellan munnen och hjärtat. Hjärtats tro och munnens bekännelse, säger Paulus. Guds rike är mitt ibland er, säger Jesus. Guds rike finns där inom er. Tills dess då att detta blir synligt i generell mening, så bärs det av vår bekännelse, av vår tro, våra tankegångar, våra funderingar kring detta och våra handlingar och så vidare. Av den enkla anledningen att Jesus bor i den som tror och håller hans bud om att älska varandra. Nu kan inte jag påstå att jag lyckas jämt med det. Inte ens mestadels, det ska erkännas. Men det ger mig i alla fall en riktning i denna tillvaro av högljudda larm som ständigt tjuter. Och i väntan på att Herren kommer och förändrar denna värld i grunden. Amen.